kanske vi reser på oss och bara tackar Herren. Och låt ditt hjärta flöda till Jesus ära den här kvällen. Tack Jesus att du är här. Möter och välsignar, berör oss som bara du kan, kära Herre. Vi prisar och lovar dig för en öppen himmel ikväll. Tack gode Gud. Hela himlen är öppen. Korabasaidia. Remalakintosia, du förlöser det som är bundet i Jesu underbara namn. Det är full frihet i anden. Vi proklamerar Golgatas seger den här kvällen. Amen. Befriat område i lustgården. Ja. Korala bara parashakando gloria. Tack Jesus. Halleluja. Möt Jesus underbart. Systerbroder, Guds ande är över dig. Herrens ande faller över dig. Jesus berör dig nu. Omaraka shokorone. Känn Guds härlighet över dig. Kahabarana loshakinia. Ora barana kosi fidula maido kostaklenia. Underbare Jesus, vi hyllar dig. Herre, så ska det få ske ikväll vad du önskar. Vi tackar dig Jesus. Det har vi nu bestämt och det har vi öppnat våra hjärtan för i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågoda. Nu får ni sitta. Ja, det kom en berättelse från Bibeln. Jag höll på att säga vad annat. Från Bibeln kom en berättelse till mig som jag vill läsa mer i andra konungaboken. Och jag tror Gud vill tala till oss ikväll. En berättelse som kanske är välkänd, skulle jag förmoda, för oss alla i Konungaboken 6. Andra Konungaboken 6, från första versen. Profetlärjungarna sa till Elisa: se, rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss. Låt oss därför gå till Jordan och hämta var sin timmerstock därifrån, så att vi då där kan bygga oss ett annat hus att sitta i. Han svarade: gå. Men en av dem sa: jag ber dig, kom med dina tjänare. Han svarade: jag ska gå med. Så gick han med dem, och när de kom till Jordan började de hugga ner träd. Men medan en av dem höll på att fälla ett träd föll yxhuvudet i vattnet. Då skrek han till och sa: o min herre, yxan var ju lånad. Gudsmannen frågade: var föll den i? Han visade honom stället. Elisa högg då av ett stycke trä och kastade i det just där yxan fallit i vattnet och fick järnet att flyta upp. Sen sa han: ta nu upp det. Då räckte mannen ut handen och tog det. Det här var ju ett första klassens under. För ni vet hur det är med vikter, och specifika vikter och andra vikter, höll jag på att säga. Järn flyter inte. Eller? Men det här är en strålande berättelse. Och vi ska stanna lite grann för den här. Så här. Vad är det som händer när man sitter som här en skara profetlärjungar? Jag vet inte ens om de hade blivit fler och ändå kändes det plötsligt trångt. Ja, det kan ju vara att de hade blivit fler. Men faktum är att ibland när Gud kommer väldigt nära, då kommer visioner. Och det man kan säga de drabbades av, det var visionen av ett nytt hus, ett större hus, kanske för framtiden. Ja. Jag tror visioner är något väldigt bra när de kommer från Gud. Vi sjunger ju en sång så här: Gud, låt oss leva i den himmelska visionen. Hur är det sen? Så vi ser dina möjligheter för vår tid, tror jag det. Någon har sagt så här: utan vision blir det ingen mission. varken hemma eller borta. Och utan visionärer finns det inga missionärer. Det ligger någonting i det här. För, å andra sidan, ja, men du har ju väl varit med om det här. När det bränner till inom dig. Och du får, ja, du kan uttrycka på olika sätt. Du fick tro för någonting eller du fick en vision för någonting. Det är förunderligt hur det kan driva på. Man kan nästan göra det otroliga. Jo, det vet ni. Det har ni alla varit med om i livets många olika skiftningar, kan jag förmoda. Jo, men det är kanske det som händer med lärjungarna här. De drömmer nu. Utvidgning, fler, större profetskola. Ja. Nåja, i alla fall verkar som profeten, han är med på noterna. De får honom till och med ner till åstranden, Jordan var det, ja. Vad lätt det är när man har visioner. Kan du höra hur det klingar i yxorna där i skogen, va? Alltså det liksom, det är en svung på det hela. Och det brakar till den ena furan, ja. Det kanske var cederträ. Vad kan det vara? Pinjé, kanske. Några andra kraftiga stammar, ja, som man kan bygga med. Och du hör det liksom det. Och du hör jubelropen där borta. Alltså. Det är humör här. Ja. Och yxorna klingar. Det. Varför det? Det är en vision. Det är nästan så jag hör ett halleluja då och då där också. Bland tallstammarna. Ja. På tal om det med halleluja så kom jag plötsligt ihåg här. En broder uppe i Österbotten i Finland. Som berättade hur han var på härliga möten och andra mötte Gud. Men han tyckte han inte fick någonting. Han var torr. Och när andra ropade halleluja. Han tyckte det var så härligt. Men det var liksom svårt för honom att få det där. Du vet. Det bara fastnade här. Ja. Och så var han ute och högg timmer då i skogen en dag. För sig själv som han trodde. Ja. En sån här klar kall vinterdag. Och så tänkte han. Här ute i skogen ska jag pröva på hur det är att ropa halleluja. Så han stod där, vet du, drog frisk andetag och så hojtade han till med lungorna fulla. Ett halleluja så det ekar mellan tallarna. Då frasade det till i skaren bredvid och stod hans ofrästa granne där. Som det kan bli, du. Ja. Men visst är det förlösande med halleluja, va? Ja. Och det har vi ju konstaterat för länge sedan att det har varit lite för tyst i kyrkor och sammanhang. Det är lite för stilla faktiskt. Det är mera frigörande liksom när det lossnar och folk kommer loss från sig själv. Jag hade en farbror som kom efter mötet. Han var kraftig och stabil och jag skulle väl tippa att två av mina nävar rymdes i hans ena. Och han tog mig i handen och så stod han i fågeln och så skakade han. Du, sa han, det var så härligt. Och jag fick beröm för predikarna. Det var så härligt så jag hade lust att resa mig rätt upp och ropa halleluja. Jag vet inte vad han väntade jag skulle säga, men jag tittade på honom och sa jag, och varför reste du inte dig och ropa halleluja då? Nej, jag fick inget svar på det, men jag kan ju tänka mig att Andersson var där och Pettersson var där och Holmberg var ju där och Pitkanen och ja, du vet. Så därför ropade han inte det där. Men tänk om han hade ropat det där halleluja. Vem vet hur mycket av Guds härlighet som hade löst ut i det mötet? Han kanske hade förlöst 10 stycken till som hade ropat halleluja och så hade det lossnat. Ja, men det här, där kom det. Ja. Ja, men alltså, det här har vi ju allesammans varit med om. Det ligger frigörelse i det här liksom att, ja. Och ibland så kan det vara bra att inte vara så självisk, man bara tänker på sig själv. Utan man kan ta till med ett halleluja för att lösa de andra också och få dem med på noterna. Ja, man ska ju le med dem som ler också och gråta med dem som gråter. Så ska man ropa halleluja med dem som ropar halleluja också. Eller, ja. Ja, men tack gode Gud. Ja, det var det i alla fall. Plötsligt hände någonting där vid Jordanstranden. Där står en av lärjungarna. Järnet har flugit iväg från yxskaftet. Och så mycket timmerhuggare har jag varit i mina dagar som pojk. Så jag vet precis hur omsorgsfull man ska vara med den där yxan. Och jag vet hur vi ibland hade yxan i vatten, alltså för att den skulle träet skulle bita, och ibland kilar vi den upp till. Vet ni hur man gör då? Ja, och så kilar man den, för att det var ju livsfarligt att ha en yxa som inte satt på skaftet. Så då kommer första tanken här för mig. Snälla profetlärjunge, du hade väl inte slarvat? Nu kan man slarva med väsentliga saker, allvarligare saker än ett yxjärn. Man kan nonchalera bönen och Guds ordet och tycka att jag måste prioritera helt andra saker. Men det kan ha ödesdigra följder att vara för nonchalant. Ja. Å andra sidan så tänker jag, nu skulle ju den här profetlärjungen kunnat handla på olika sätt. Han kunde ha tagit den här attityden, det är ingen som märker det här. Ja, men det är ju faktiskt lättare att svinga yxan utan järn. Skulle ni ha tyckt att han var smart om han hade, ja men ingen märker det, han gör samma rörelse som alla andra. Tycker ni han skulle vara smart? Han står där och viftar med skaft. Ja, men han gör ju samma rörelse som alla andra. Och det ska du veta, att i dessa märkliga tider, ibland är rörelsen viktigare än allt annat. Det är bäst jag sätter två sådana tecken runt det där med rörelse. Det är det inte alls ska jag tala om för dig. Så många tänker det att om jag hör till rätt rörelse, ja, nu får inte inget kyrkopolitik här ikväll. Nej, tack. Vi tar det tillbaka. Men alltså, man kanske kan använda samma vokabulär som man alltid har gjort. Samma beteendemönster. Och så tänker vi, det har väl ingen betydelse. Och så är vi faktiskt lika dumma som den här. Om han skulle ha stått där och fortsatt hugga utan yxa. Hängde du med nu, min tanke där? Nej, den här lärjungen, han var väldigt vis på det sättet. Han tog konsekvenserna av förlusten. Och så vände han sig till Guds representanten. I det här fallet profeten. Och så ropar han ut sin nöd, ack min herre. Dessutom är yxan lånad. Och nu är den borta. Faktum är att här möter vi första steget till att återfå förlorat. Man kan tala om upprättelse här om man vill. Och jag ska tala om lite yxjärn som kan försvinna. Men halleluja, kan återfås. Om ni tillåter mig till det. Men först ska vi ta berättelsen lite ännu, för den är i all sin enkelhet och enkelhet, men den är slagfärdig, och ni vet, det är så mycket profetiskt i Gamla testamentet som lyser framåt mot Golgata. Vad sägs om de här orden? Profeten tog ett visst slags trä och kastade i vattnet, och då flöt yxjärnet upp. Är du vid Golgata redan, eller? Jag vill älska det urgamla kors. Ja, käre gode frälsare. Där kan det förlorade återfinnas. Återfås. Och när undret har skett här, tack vare träet. Det är intressant att det inte står vilken sorts trä det är. Det står inte om det är akasia eller seder eller pinje eller vad det nu skulle kunna vara för trä. Bara ett visst slags trä. Jag förstår det. Att Bibeln uttrycker det så. Därför att det är hänvisning till korset, till trädet som upprättar och förvandlar igen och igen. Så tack Jesus för Golgata. Tack för blodet, tack för korset. Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft ska jag segra. Jag minns någon grabben som kom. Jag bodde i Jönköping den tiden, nu bor jag någon annanstans. Men jag bodde där. Och det var en hel del folk i mötena som på olika sätt mötte Gud. Och jag blev bekant med en ung kille också och hans familj. Sent en kväll ringde telefonen. Och det var oroliga föräldrar. Kan du komma? Kan du komma? Det var sent, var det på natten. Men plikten kallade, höll jag på att säga. Så det var bara att åka iväg mot Råslet området. Pojken, han hade så ont, sa han. Han har smärtor i magen, han har kramper. Han har fått i sig olämplig dricka. Pojkstackaren. Och när jag kommer bort och tar reda på det, så var det både skokräm och hårvatten. Och jag vet inte. Alltså du vet, det river i tarmen och man måste ha någonting, så tar man till livsfarliga saker. Och nu sitter han där med svåra smärtor och föräldrarna är, vad ska vi göra? Ja, sa jag, jag tar honom med och så kör jag upp till lasarettet med honom. Det är väl det enda raka, vi far direkt, sa jag. Och så tog jag honom med och iväg bort mot lasarettet, gamla lasarettet i Jönköping och akuten. Och så satt vi och samtalade lite med varandra. Och så sa han plötsligt, du, sa han, sjung den där sången för mig, sa han, som ni brukar sjunga i mötena. Ja, vilken sång då, sa jag. Ja, då var det svårt för honom att hitta. Ja, men du vet den där, ni sjunger att jag ska segra till slut. Och efter en liten tankemöte så kom jag på, i dess kraft ska jag segra till slut. Och så började vi sjunga tillsammans medan jag körde. Det var svårt att köra. För han grät och jag grät. Och så, hur vi nu gnolade oss igenom, så satt vi där och sjöng om det urgamla korset. Och så tog jag farväl av honom borta vid akuten, och de tog hand om oss och vinkade med handen. Och så sa han, Henry, sa han, jag ska segra till slut. Kan man glömma sånt? Jag hann utanför mitt synfält sedan många, många år tillbaka. Men orden har jag aldrig glömt. Jag ska segra till slut. Hoppet stod till Golga, till korset och blodet. Hörde, det är dynamisk kraft i detta med korset och blodet. Käre gode Gud. Och ibland så tänker jag, och det är nog en liten spännande, nästan lite hedisk tanke för allt för religiösa människor. Men de finns ju inte här ikväll, så inget har illa vid sig. Jo, det här, en gång hade jag, en stackare, jag vet inte hur många gånger vi bad för honom. Och nu låg han igen där. Och snörvlade, snöt sig och hade sig och grät och skulle ta emot Jesus. Ja, var det tredje eller fjärde gången vi skulle be för honom, och nu var han tillbaka i alkoholen igen. Och ibland så känns det nästan, käre Gud, som en kollega till mig sa en gång, käre Gud, fräls honom och ta hem honom. Så där känns det ibland. Ja. Men så hör jag plötsligt den här mannen där han ligger då, och så sa han, Jesus, sa han, Du vet Jesus, jag älskar dig i alla fall. Och tänk att plötsligt så förstod jag någonting som jag aldrig hade förstått förut. Jag tror jag kommer att möta honom i himlen. I alla fall. Därför han satte allt på ett kort, han satte det på Jesus. Jesus, jag älskar dig i alla fall. Ja, det var en annan lärjunge som sa en gång, Jesus, du vet allt, men jag ska komma till honom om en liten stund där, så ska vi se. Men vi tror på det här med Golgata. Vi tror att det förvandlar. Talet om korset är Guds kraft till frälsning. Det frigör. Halleluja. Det gör mirakler i människors liv. Tack underbara Jesus. Får jag berätta för er hur enkelt det kan vara att bli frälst? Om inte ni vet det. Ja, käre Gud. Jo, jag var uppe i norr här på lite möten för en månad sedan, lite drygt, uppe i Tornedalen. Dock inte Tornedalen, men Tornedalen hade de gjort en massa möten där. Och det var väldigt intressant. Och jag älskar ju natur och höstfärger i fjällen. Vet ni, det är inte fyskam när det brinner av färger. Och, ja. Då mötte jag ett par där. Relativt nyfrälsta, och jag tror jag vågar berätta storyn om dem. Så här gick det till. Den här mannen, han är fängelsekund. Har langat narkotika, använt det själv. Spriten har fördärvat mycket, och han och hans hustru, de är liksom på bunn, som norrmännen säger. Ja. Nu har han ett tillfälligt någon sorts beredskapsjobb, kan jag förstå. Han är rörmåkare i botten. Och så kom han in till goda vänner till mig i ett ärende, ofrälst. Och då säger hon, frun i huset, att sätt dig här du, att min man kommer strax. Ja, och han satte sig och satte väl på kaffe eller någonting. Och så kommer mannen också. Och så bjuder de på lite förtäring. Då har de en sån här ask, ni vet. Man brukar kalla det mannakorn i gamla tider. Numera är det ju texten står på de här lapparna. Ja. Och de brukar använda de här. Så nu fick hon en tanke, frun i huset. Så hon sa till gästen också, ska inte du ta en också? Vi brukar göra så. Så fick de alla tre varsin. Jaha. Och han tittar på sin lapp lite förvånad. Han har väl aldrig varit med om något sånt förut. Och så läser frun då vad hon har fått för bibeltext. Och mannen och så frågar honom, och vad fick du då? Och där sitter den här mannen, Peter heter han. Och så läser han, om ni inte blir födda på nytt kan ni aldrig se Guds rike. Huh, sa han. Vad är det här för någonting, sa han. Jag fick en väldig stöt, sa han. Och så sa han, det här var kraftigare. Och så nämnde han en dos av narkotika som han hade tagit en gång. Det här var värre, sa han. Frun, hon fattade att någonting höll på att hända. Så hon sa till honom, men hör du, tänk om du skulle ta emot Jesus och bli frälst. Ibland är det bra att ta det på direkten. Ja, kanske det, sa han. Och mannen, han är pastor, han sa, det var den torraste frälsningsbön jag har bett i hela mitt liv, sa han till mig. Alltså jag hade inte tro för någonting. Men mannen, han sitter och läser efter den där bönen om syndernas förlåtelse och tackar Jesus för frälsning. Och så skiljs de åt. Du, när han kommer ut på gatan så översköljs han plötsligt av kraften från himlen. Och är ett ögonblick fri. Fullständigt renad hela karn alltså. Och idag är han i tjänst uppe i Pajala. Och har ansvar för verksamheten där. Ja, men säg någonting folk. Så där är jag. Ja, halleluja. Och jag mötte dem. Och det liksom sånt här visar bara på. Det finns halleluja fortfarande kraft. Korset har inte mistat kraften folk. Tack underbara Jesus. Och jag blir glad för det. Jag tror att vi ska återfinna det. Den här hemligheten som egentligen borde vara helt uppenbar. Guds församling har den här suveräna kraften i evangeliet. Låt oss bara proklamera det överallt. Och anden kommer att vara med på ett mäktigt sätt. Så Gud välsigne er. Tack underbara Jesus. Det var det. Nu ska jag föra det till en lärjunge, ja. Han kan åskådliggöra det jag talar om här ikväll, att återfå något som har förlorats. Jag tänker på Petrus. Ja, utan att nu göra en djup analys av mig själv så måste jag säga att ibland tycker jag känner igen mig i Petrus. Alltså i vissa drag, om jag säger. Det där impulsiva. Ja, där får jag nog erkänna att jag är nog ganska lik Petrus. Du har läst om Petrus. Han var liksom alltid först på något förunderligt sätt. Alltså. Haka på direkt alltså. Minns du den där gången när han sa, Jesus, om alla andra svikar, jag kommer att vara trogen ända i döden. Han menar varenda ord. Därför att han har lärt känna Jesus. Men han hade inte lärt känna sig själv. Och då sa Jesus, innan hanen har galit, var det tre gånger nästa morgon, så har du tre gånger förnekat mig. Det kunde han inte tro, Petrus. Hans självkännedom var inte så stor. Men han älskar Jesus. Observera det. Han menade. Det är bara det att när provets stund kom. Du kan det där med överste prästens gård. Och det är egentligen gripande hur Bibeln kan i ord beskriva. Tänk du när han förnekade den tredje gången. Och han en gol. Och så står det. Han mötte Jesu blick över gården. Och så går han ut. Grät vittert står det. Och det var natt. Alltså så mäktigt Bibeln kan beskriva en situation. Det är inte bara natt ute. I dygnets natttid. Utan det är någonting bara som slocknar inom Petrus. Och jag har tänkt ibland in i den där situationen. Dagarna som kommer. Han säger själv i ett av sina brev. Jag var åsyna vittne till Kristi lidande, säger han. Men han stod inte där vid korset. Det var några systrar och kvinnor som vågade vara nära. Men för övrigt var det ganska tomt av bröderna. Och Petrus han stod på avstånd. Han som har sagt om alla andra sviker, jag är trogen dig. Han står där borta i skumrasket och tittar på när hans mästare lider och dör. Kan det bli värre? Säg om inte yxjärnet är borta ordentligt nu för den här lärjungen. Hur mycket drömmar har man för framtiden nu? Drömmer man om något nytt profethus efter det här? Drömmer man om stora väckelsetider, tror du? Inget. Allt är slocknat. Och det är natt. Men du kan den här fantastiska berättelsen. Jag vet inte riktigt när upprättelsen börjar för Petrus. Kanske är det redan när systrarna kommer i tidig morgon ivriga och säger, vi har pratat med Jesus, han lever. Han hälsar till er. Petrus, var är du nu? Han hälsar särskilt till dig. Ja, det är så gripande som att man skulle kunna gråta lite. För det bara, eller? Hälsa särskilt till dig. Kanske börja upprättelsen där. Jag vet inte. Men vad jag vet, det är att man samlas uppe vid Galileiska sjön på mästarens befallning. Gå dit, jag ska möta er där, sa mästaren. Och tiden syns lite lång där för väntan. Och så fiskdoningarna kommer ut igen och gissna båten kommer ut. Och så fiskar man en hel natt. Och en repris på en gång tidigare, du vet den där gången när man kallades av Jesus. Man får ingenting. Och det finns väl inget mer beklämmande och tufft och tungt när man har gett energi och krafter en hel natt utan resultat. Det har ni prövat på någon kanske. Du har ansträngt dig, du har gjort ditt yttersta alltså. Men det blir inget resultat. Det måste vara på livets olika områden. Men det är fruktansvärt smärtsamt. Det är tungt, det är tröttsamt. Men där i den tidiga morgonen så är en eld på stranden tänd. Och någon säger det är mästaren. Så får man då en befallning. Kasta ut näten på, var det på andra sidan båten den andra gången. Första gången var det ut på djupt vatten. Och andra gången var det på andra sidan. Och det där är ju egentligen, det är ju helt, låter ju som ett skämt alltså. Ska det vara mer fisk på den sidan båten än på den sidan båten? Jag menar, har fiskarna vett att liksom hålla sig vänster höger? Men på mästarens ord så gör man det. Och man får så mycket fisk så näten håller på att brista sönder. Ja. Och nu samlas man på stranden. Och du kan stå in så bra. Nu börjar Jesus. Petrus. Ja, kära någon. Älskar du mig? Ja, du vet jag har dig kär. Så långt var allt okej. Okay. Föd mina lamm. Så kommer det en andra gång, frågan. Ja, det kommer en tredje gång och då står det, nu blev Petrus bedrövad. Alltså i den där djupa betydelsen. Nu tog det ordentligt, för nu frågar Jesus, älskar du mig mer än alla de andra? Och ett ögonblick så tänker jag, men snälla Jesus, är du rent elak med karln? Måste du röra i det där såret ordentligt? Måste du påminna om att Petrus hade sagt om alla andra sviker? Nej, men det var så här tror jag att Jesus visste att den där verkande varbölden i Petrus, den, vi måste komma åt den. Varet måste ut. Så Jesu ord säger den där skickliga kirurgen du. Kan du se det? Ja, med skalpellen vet du. Som gör det där snittet. Och det är ren barmhärtighet. Älskar du mig mer än alla de andra? Och då sa Petrus, Herre du vet allt. Och nu behövdes det inte mer. Mm. Och jag tycker om den där storyn för det finns en fortsättning. Snart kom den där pingstdagen när den där himmelska elden faller. Och vet vad det står då? Då trädde Petrus fram jämte de elva. Kan du se liksom ordavinkningarna här? Det är suveränt alltså. Nu har det hänt någonting. Du kan se det. Du kan höra. Du kan känna det. Mm. Nu står han där igen. Och en upprättelse. Ja, yxjärnet är på plats igen. Mm. Halleluja. Ska vi prata om förlorad yxjärn lite grann här nu? Vad skulle ni vilja namnge? En yxjärn som jag vet att många har förlorat idag. Det är modet. Frimodigheten. Fast det står att frimodigheten har med sig stor lön. Det visste själafienden också. Så han sköt brinnande pilar där. Och så hände det den saken och så hände det. Och plötsligt är man liksom vinklippt där frimodigheten är borta. Ibland kan det ha också med nederlag och synd för David. Han bara så här, Herre, skapa i mig ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Så det fanns liksom en connection där, va? Är du med? Men David fick också upprättelse. Ändå tyckte jag att han hade uppfört sig väldigt illa, ärligt talat. Men det fanns upprättelse. Sa vi inte det redan i eftermiddag? Att finns det bara ödmjukhet så finns det också nåd och upprättelse. Så verkar min bibel berätta och erfarenheten också. Finns det bara ödmjukhet så finns det nåd och upprättelse. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Ny frimodighet. Ja, låter det härligt? Att inte ha människofruktan hängande över sig. Ja. Tack Jesus. För du har ju det bästa på din sida. Du behöver inte skämmas. Nej. Mycket i tillvaron kan man skämmas för. Va? Men Jesus behöver ju inte skämmas för. Nej. Utan vi kan representera honom och berätta om honom. Halleluja. Vara frimod. Så kära Gud, kom med en sån här frimodighetens and över det här folket här. Jag säger inte att ni inte är frimodiga, men kanske ni behöver lite till. Ja, käre gode Gud. Tack Jesus. Ja, har ni några flera förslag på yxjärn? Ja, men jag ska ta en väldigt enkel. Glädjen. Vet ni, det står så här fantastiskt i min bibel. Paulus hälsar till romarna och så börjar han tala om med den glädje som den helige ande ger. Det är det. Nu är det grejer du. Ja. Nu är det inte butelig glädje eller något annat lite skumt eller något sådär. Utan med den glädje som den heliga. Kan du känna digniteten i den glädjen? Den är som mättad av substans, som mättad av frid. Den glädje som den helige ande ger. Åh, vad jag ibland blir rädd för människor, vet du. Nej, jag skulle inte få vara rädd. Men jag menar, jag blir rädd för deras uttalanden ibland. Jag har varit med i möten när glädjens olja har tagit människor och de har skrattat i anden och de har, jag vet inte allt, det kan bli väldigt roliga och konstiga erfarenheter när glädjen. Och då har jag hört människor som surnar till och ja, det där är bara. Och så kastar man ut. Jag vågar aldrig göra det. Jag vågar aldrig göra det. För jag vet dessutom att min bibel säger le med dem som ler. Så, och då säger, ja, men man måste vara i anden, säger du. Ja, så. Du skrattar aldrig annat än i anden. Eller? Ja, men kan inte vi vara vanliga människor då? Och vara glada när det är något som vi ska glädjas över. Och det är naturligt, eller hur? Varför skulle glädjen i Gud, i den heliga ande, vara onaturlig? Jag får inte till det, förstår du. Utan jag tror vi ska vara väldigt varsamma när folk kommer i anden. Jag har varit med i sammanhang, jag vet det. Och ibland har jag också, köttet har reagerat för mig. Och jag har sagt till mig, nu är de i köttet ordentligt här. Och då säger den heliga ande, vad vet du om det? Och när blev det förbjudet att skratta i köttet? Har ni läst något förbud på det? Står det att man inte får skratta i köttet? Jag har inte hittat det någonstans. Nej. Men ni förstår vad jag menar. Alltså, vi får inte låta en sån här fientlig fruktan liksom beröva glädjen i församlingen, i Gud. Nej. Har ni hört om den här församlingen borta på Västgötaslätten, en missionskyrka, berättas det om? Man har hittat gamla protokoll på vinden. Dit hamnar de protokollen, årsmötesprotokollen, upp på vinden. Vid någon sorts renovering, förstår jag. Och när man börjar bläddra i dem så hittar man bland annat ett årsmöte. Och så står det i en paragraf i årsmötet. Församlingen beslöt härmed på förslag av, och så stod namnet på den, att inför det nya arbetsåret införa större glädje i församlingen. Jo, det står det. Men det som är dråpligt, vet ni, det är att när de sen tittar i församlingsprotokollen efter det, så konstaterar de en stark ökning i församlingen. Så det var väl inte så tokigt förslag. Lite större glädje. Ja, men du vet, alla mina källor har jag i Gud. Ja, men käre gode Gud. Och så har vi ju så mycket liksom av den helige andes resurser. Så det visar jag bara mera. Ja. Men då kommer ju den där människofruktan en hel del in i bilden också. För då tänker människor så här, ja, men om vi får möten så där Guds kraft liksom börjar, ja, vem vet hur jag beter mig? Ja, känner du igen det där? Jag hade en tant i ett möte, hon ville bli andedöpt. Men hon hade problem. Jag vill nog bli andedöpt, men inte som hon. För då var det en syster i församlingen som kom i falsett när hon var i anden. Och det kan, att komma i falsett och lite höga tonläge, det var inte vackert nog. För jag vill bli döpt i den heliga, men inte som hon. Hon ville ha den stilla susningen, du vet. Hon fick det enda rådet som man kan ge en sån person, och det var att du får ta det precis som Gud vill. Kommer han i den stilla susningen så varsågod. Kommer han i stormvinden så på pingstangen så ta emot det. Och då sa tanten, då får det gå som det vill, då sa hon, bara jag blir andedöpt. Jag kan berätta för dig att hon ropar mer än alla andra. Men då var det inte längre något problem för henne, för hon var i anden. Är du med? Ja. Alltså det finns någonting av en förunderlig dragkraft i det där som är från Gud. Det kan skrämma människor i en första anblick, men vet du, känner de att det är äkta, så kommer det att väcka någonting. Jo, men jag vet, jag har varit med i kampanjer där folk har gått ut i ilska när andra har mött Gud. Men de har kommit tillbaka. För de har inte kunnat hålla sig därifrån. Men så är det. Och jag minns henne i full vrede. Alltså reste hon sig. Andra var i anden. Och ut på dörren. Och så sa hon till vaktmästaren, ingen människa kan vara bland de här tokorna. Så. Nästa kväll stod hon och tittade i dörren igen. Och några kvällar senare så var hon bland dem som mötte Gud och fröjdades i anden. Tack underbara Jesus. Hörrni, det bästa av allt är med glädjen i Gud. Det är den att den är så hälsosam. Den är så hälsobringande. Både till kropp och själ och ande. Nu ska jag berätta något riktigt spännande för er. Det står i en av mina böcker där också, de här vittnesbördsböckerna, om den här kvinnan. Platsen var Åbo i Finland. Och sånt här går inte att förbereda. Du kan inte förbereda det på förhand och tänka, där precis kvart över åtta, då slår vi till, då blir det glädjefest. Det går ju inte. Ja, men ni ser ju hur det är. Plötsligt står man här som predikant och knappt kan tala för man är gråtfärdig. Men vad då? Det är ju anden som måste bestämma det. Det där mötet, det var ett märkligt möte. Och hur ska jag beskriva det? Ja, men du har ju varit med när det plötsligt är bara fyllt av härlighet. Och folk sökte Gud, de kom där och så kommer en kvinna fram. Och hon har så ont, som norrmännen säger, ont. Hon har stöd här under båda armarna och krånglar sig mödosamt fram. Och så kommer hon och så räcker hon fram sina händer. Värkbrutna. Stora knölar. Hela kroppen var söndervärkt. Vad den människan måtte ha lidit. Om det var reumatiskt förmodligen. Kan Jesus göra någonting åt det här? Alltså vilken fråga. Jag lovar att troshjältarna blir väldigt, väldigt små. I ett enda ögonblick blir vi alla väldigt små. Men vi kunde säga, okej, vi lämnar över det till Jesus. Och så var Jesus så underbart god så han tog över alltihop innan vi hann göra någonting. Och plötsligt brakade det till för ingen var beredd, så hon rasar i golven med käppar och stöd i en enda hög. Och sen börjar människan jubla i anden. Skrattar och hon är en undulat, hon är en lärka. Alltså hon har alla sorter. dess ljud för sig. Och de är så smittosamma. Så folk, de kommer i anden överallt. Så hela lokalen blev liksom bara ett hav av glädje. Och folk som jublar och är i anden. Ja, men det är ju det är bara Gud. Och vi tänkte många, åh vad Gud är god mot henne. Jo då, men vi tänkte fortfarande ganska smått. Hon var en av dem den kvällen som de fick bära ut i bilen och köra hem och bädda ner. För hon var helt under andens inflytande. 4 månader efteråt var jag på en konferens i Norge. Och ett bussällskap från Finland var där också i konferensen. Och damen kommer gående över konferensplanen och genskjuter mig. Och jag kan inte känna igen. Hur ska jag kunna känna igen en dam som kommer med på högklackade skor och väskan under armen och kommer så fint trippande? Jaha, känner du inte igen? Och jag sa som vi predikanter säger när inte vi känner igen någon. Vet ni vad vi säger då? Jag har nog sett dig någon gång. De är luriga predikanter. De är väldigt luriga. Men hon genomskådar mig. Du, sa hon, känner du igen mig nu? Och så räckte hon fram sina händer. Och plötsligt, i ett ögonblick, så kom jag ihåg hennes verkbrutna händer och fingrar i Åbo. Titta, sa hon. Den där stunden när anden och glädjen kom över mig. Från den stunden hade pågått en process i kroppen. Ja. Titta själv, sa hon. Jag går perfekt idag. Till och med mina fingrar uträttade och så höll hon fram dem igen. Och vi kunde bara stå där och gråta av tacksamhet tillsammans över vilken underbar Jesus. Och jag har tänkt många gånger på den händelsen, kanske liknande händelse. Varför skulle vi underskatta den helige ande? Tack underbar Jesus. Kom det en annan kvinna, hon hade varit på samma glädjemöte. Henne hade de också kört hem, burit upp i lägenheten och bäddat ner henne, för hon var i anden. Hon hade hjärtfel, och det här rekommenderar jag ingen som har problem med hjärtat att göra. Hallå, kom inte och säga ja, någonting dumt nu. Men faktum är att hon glömde sin hjärtmedicin i 3 dygn, har hon berättat själv. Hon glömde totalt bort att hon måste ha sina hjärtmedicin, ett helt batteri med hjärtmedicin. På 3:e dagen kom hon plötsligt ihåg. Men jag har glömt bort att ta min medicin. Hon bara gick i lägenheten och prisade Gud. Vet du, och var liksom. Ja. Och då blev hon så nervös. Vet du. Hon blev rädd. Så hon for dit till sina burkar. Vet du, och måste få med mig med medicinen. Och bli sjuk av medicinen. Och hamna på lasarettet. Och hon sa, det slutade med att läkarna skickade hem mig. Och sa, efter proverna. De tog bort all medicin ifrån mig. Och sa, det är som en ung flickas hjärta du har fått i dig. Det är hennes egna ord. Glädjens olja. Käre Gud. Nå, det var ett yxjärn. Gode Gud. Vilka yxhugg du ska bli efter det här. Ja, gode frälsare. Ja. Men tänk om de säger att de är tokiga på Free Church. Det är de säkert. Tänk om de också kommer att säga det sen då runt omkring. Vad ska vi göra då? Bara tat. Hör ni, bara tat. Ju mer av ande, liv och kraft, ju fler kommer att... För de behöver det. Huvudsaken är att ni har rent evangelium. Och, ja. Så får yttringarna vara som de är, men låt det bara vara äkta och fint så blir det strålande bra. Av det hela. Ja, tack Jesus. Vad ska vi ta mera nu då? Jag har väl sagt det mesta för av yxjärn. Så vi ska inte prata yxjärn mera ikväll. Men det är budskapet den här kvällen. Gud vill ge tillbaka om du känner att något område i ditt liv har förlorats. Smörjelse är borta. Jag tror på en Gud. Ja, men säger du. Nu har det varit sådana omständigheter. Ja du. Omständigheterna kan ta ner vem som helst. Ja. Det är helt sant. Men är inte Herren större än omständigheterna? Och har du känt att du brutits ner av omständigheterna? Tänk på att Jesus är ännu större. Halleluja. Han ger nämligen gottgörelse. Vet ni var det ordet står? Gottgörelse. Joels profetia om anden. Mm. Han ska ge gottgörelse för årsgrödor som gick förlorade. Och då kanske du tänker på en tid, kanske inte år, men veckor, månader. Eller hur länge var det? Ibland möter jag människor som säger, vet du, jag har också profeterat i mina dagar. Och så undrar man, varför har det tystnat idag? Tänk den där damen som kom för länge sedan i Tranås. Oj, vad det gjorde ont i hjärtat, vet du. Människor möter Gud, där sitter en äldre kvinna. Hon är så sluten och munnen är som ett streck, vet du. Hon bara biter igen. Och när jag gick ner och frågade henne, hur mår du? Jag har nog talat i tungor. Jag också, sa kort och nästan hatfullt. Och jag har profeterat, jag också. Och jag blev så. Men så jag, hur är det? Vad hände då, sa jag. Tänk det som märkliga omständigheter. Nu ska jag berätta en. Då berättar kvinnan. Jo, jag var jätteung. Och vi var många ungdomar andedöpta. Vilka bönemöten vi hade, sa hon. Ja, men en tonårsflicka, hon är med i det där gänget som möter Gud. Är du med nu? Och man jublar och man talar tungor och man profeterar. Livet är helt fantastiskt med Jesus. Är du med? Ja, men vad hände, sa jag. Och då sa hon, så var det ett möte. Och jag kände en kraft över mig. Så jag reste mig upp och så lät jag det flöda. Och så talade jag i tungor. Och sen blev det tyst. Det blev bara tyst, sa hon. Men det var ju en sak. Och då kommer en av de ledande bröderna fram till henne efteråt. Syster! Man tiger i församlingen. Om ingen uttydare finns på plats. Gör inte om det. Jag har aldrig talat i tungor sedan dess, säger kvinnan. Kanske 40 år i ökentrakterna. Är du med? Och jag tänkte för mig själv. Tänk om det var någon uttydare som var olydig då. Men där bröts en lilja, vet du. Jag har aldrig talat i tungor sedan dess. Fruktansvärt egentligen. Jag fick så ont för hennes skull. Men tack och lov Jesus, så mötte du den kvinnan. Så innan kvällen var över så hörde vi en som jublade och talade tungor igen. För Jesus rörde vi henne efter 40 år. Alltså kommer hon ut i strömmen igen. Det är Gud det. Ja, men nu ska vi ta omständigheterna, hörni. De kan vi låta ta över. Och det kan skapa ärr och bitterhet i Jesu namn. Om du har känt och sånt, bara var fri. Och nu pratar jag plötsligt profetiskt, känner jag. I Jesu namn, halleluja, lägg det till handlingarna. Du är fri. Jag proklamerar frihet över ditt liv. Halleluja. Och kom igen i en härlig våg ifrån Golgata. Det finns en liten plats där uppe i norr som heter Nästansjö. Om några vänner är därifrån så kan de verifiera det om de till äventyrs låka höra det här. Det fanns en skön härlig pingstförsamling. Då den tiden där av utflyttning och andra skäl så tror jag inte den finns längre. I alla fall så hade jag glädjen att vara där och ha en seriemöte en vinter. Minns jag. Och jag bodde hos Ottosson, äldstebrodern. Vilket hästminne jag har ibland. Och ibland är det en åsna. Ja, då kommer jag inte ihåg någonting. Det var märkliga möten och en kväll blev mycket speciell. För i eftermötet hade vi bjudit folk att komma upp på plattformen. Och liksom gå över plattformen så bar vi på dem där så fick de gå ner andra vägen. Är ni med? Och då kom där en kvinna och när vi skulle be med henne så började hon tala tungor. Så det är klart och distinkt så vi förstod. Nu är det ett budskap på gång. Så vi var så pass disciplinerade så vi tystnade. Och mycket riktigt, hon bar själv fram ett budskap. Och så började hon tala tungor igen. Och så kom det ett budskap till. Och när hon den andra gången uttydde sitt eget tungotal. Då hände någonting nere i lokalen. Anden föll. Och men så kommer i anden och du hörde överallt hur folk, ja, de hade inte en chans där nere. Som kraften bara tog dem. Och, ja, det var en helt underbar kväll. Som vi skulle vilja ha alla mötestillfällen likadant. Men det, så var det. Och när vi går hem där på kvällen så frågar jag den kära brodern Ottosson. Hör du, nu måste du berätta för mig, vad hände egentligen ikväll? Den där damen, sa jag, som kom i anden och började profetera. Och det löste hela. Då sa han det. Du, den rösten var tyst i 10 år. Och jag ska säga, sa han, vi har haft 10 tunga år i den här församlingen. Vi har haft som sordin, han använde det uttrycket, sordin över oss. Vi har inte orkat prisa Gud, det är bara tungt. 10 år. Men så det som hände ikväll, det var hon mötte Jesus och kom in i sin funktion. Du skulle kunna ta texten här nu. Yxhjärnet kom plötsligt på plats igen, vet du. Och när hon mötte Gud och kom i funktion, oj, förlåt, då löste det ut hela församlingen i ett ögonblick. Och jag tänkte efteråt, hon var bara en. Kanske en nyckelperson. Åh, jag tror på det här av hela mitt hjärta. Vi ska ha profetrösterna tillbaka. Hoho, shakaramondia gloria. Vi ska tala tungor och prisa Gud. Tack och lov och ära och pris. För det står i min bibel att de talar nya språk. Halleluja. Och ibland växlar språken om också. Så man får helt nytt efter 20 år. Så, halleluja. Så kommer den där himmelska språkmästaren in i bilden och ger inspiration. Och så flödar det på ett nytt och härligt sätt. Halleluja. Möt Jesus underbart, mina vänner. Vi går i bön för Herren. Tack att ni lyssnade till budskapet också ikväll. Ramahashon och gloria. Nu är vi i bön inför Herren Jesus. Och överlämna våra liv och möte till Herrens underbara händer. Kraften ifrån Golgata är här. Känn dig ledd av Guds ande. Vill du prisa Herren så gör det. Ta den korta versionen om du ber. Vill du profetera? Känner du anden över dig? Kort sagt, du är tillåten att ge uttryck för det som anden berör dig med. Halleluja, och låt oss be och välsigna varandra och flöda med kraften ifrån Golgata här. Ja, Jesus, jag ärar dig. Ramagala balagara dalabashakinia gloria, halleluja.